faktiskt röststyrd, så jag kan prata med en högtalare hemma som kan hjälpa mig att hitta saker.
Alltså så science fiction?
Det är ju jätte science fiction. Den har ju funnits länge i USA. Hej och välkommen till Jakob Jakob, en podd om digital marknadsföring i spenaten. Alltså för oss som arbetar marknadsföring men kanske inte sitter på Stureplan utan sitter lite ute i landet sådär. I vårt fall, norra Sverige, vi sitter i Umeå och tanken med podden är att man ska känna igen sig om man då jobbar på lite mindre, kanske medelstora företag eller konsult, men inte sitter som sagt mitt i storstan som vi ofta hör på om, tycker vi. Så det tänkte vi försöka belysa. Men vem är då Jakob Rydberg?
Hej, jag är Jakob Rydberg. Jag driver ett företag som heter Contentbyrån. Och det hörs på namnet vad vi jobbar med. Det är content marketing som är liksom vår huvudarena. Men det betyder ju inte att vi bara producerar innehåll. Utan vi försöker ha ett systematiskt tänk kring det där vi tar fram innehållsstrategier. Vi producerar då content. Vi hjälper till med distributionen och sprider det så att rätt människor kan se det här. Och sen så även analyserar vi och mäter vi då hur det går för att sen kunna göra det lite bättre nästa gång. Och det där gör vi liksom i en snurra då. Och jag kan säga, jag äger kan man väl säga den här processen, så jag är inne och duttar lite grann överallt. Jag har en viss förkärlek till Googles verktygslåda. Men är också med som kreatör när det gäller att producera content. Jag har en bakgrund som reklamare kan man väl säga. Och det har väl du också? Bland annat.
Ja, Jakob Mjöberg heter jag. Jag är journalist faktiskt från början men jobbat med reklam i många, många år. Idag jobbar jag dock på en PR-byrå som heter Punkt.PR. Och som av namnet där då kan man ana att vi sysslar med PR mest. Men jag jobbar då egentligen som digital strateg. Alltså jobbar med förtjänade medier förstås, men också med de sociala medierna väldigt mycket. Facebook och Instagram och gänget. Och det är lite där kanske som vi började resonera om denna podd, att jag kommer lite från journalist, förtjänade medier, sociala medier hållet och kanske inte är så datadriven som du är, Jakob. Och du kommer kanske lite mer från Googles håll och Googles värld och lite mer analysvärlden. Så tror jag.
Ja, på det sättet så är vi på samma lekplats samtidigt som vi kommer från lite olika håll kan man väl säga.
Precis, och jag har ju bloggat om sociala medier i många, många år. Idag bloggar jag på Resumé, så någon kanske har läst mig där någon gång.
Jag har gjort det.
Ja.
Mer än en gång, och det är bra, så jag rekommenderar er. Men vi ska inte prata om oss.
Nej.
Så, inte på det sättet i alla fall.
Jag tänkte vi skulle börja så här faktiskt. Eftersom vi tycker ju då att den här podden ska vara för oss som kanske inte sitter på de stora bolagen, på de stora kontorna och på de stora marknadsavdelningarna, utan mer för oss som lite mindre, sitter kanske till och med själva ute och kämpa med det dagliga så att säga. Men om vi ska börja någonstans, tänkte jag, vad är det viktigaste egentligen då? För ett litet mellanstort bolag kanske som känner att ja, det digitala, de är kanske med och börjat lite grann, men det är ju svårt att greppa. Vad säger vi? Liksom, hur startar man?
Det är 10 000 kronorsfrågan. Det är svårt att komma med ett lätt svar på den frågan. För som du är inne på, det beror ju på så väldigt många olika faktorer. Men om vi ska vara lite så här generella så kan vi säkert komma med några råd från våra bakgrunder. Jag brukar tänka på jag kommer säkert att prata om honom många gånger under den här podden. Den här Google-evangelisten Avinash Kaushik.
Vad innebär det att vara Google evangelist? Jobbar han på Google?
Då får han, nej, det gör han ju inte, men jag antar att han har en liten lönecheck därifrån, en konsultcheck i alla fall. Men han har ju andra engagemang också vad jag vet. Han bloggar ju väldigt mycket då. Och det kanske vi kan lägga ut kopplat till den här podden, vad den bloggen heter bland annat. Där brukar jag läsa mycket. Han har väldigt långa utläggningar om sånt som rör mät och analys och försöka berätta en historia om det framförallt. Så han brinner verkligen för datasiffror men inser också hur svårt det är att få ut. Men han har också väldigt många fina och intressanta modeller för allt som gäller digital marknadsföring, och jag har fastnat för en, även om den inte är 100% kurant och kanske tidsanpassad, så tycker jag ändå det finns lärdomar från den som jag får berätta lite om den. Han kallar den för The Digital Ladder of Awesomeness. Nej, förlåt, The Digital Marketing Ladder of Awesomeness. Så digital marknadsföringens stege för att bli fantastisk.
Det lät ju opretentiöst.
Opretentiöst. Jo, han är väldigt stor i orden, men det är samtidigt skönheten med honom, tycker jag, en del av det roliga.
Och hur ser hans steg ut då?
Jag tror den har 10 steg. Och det är ett vanligt problem, kan man väl säga, att när man drar igång ett sånt här initiativ så kör man på i alla. För man hör så väldigt mycket från sådana som du och jag, och man läser. Och sen så tilltalas man av vissa saker kanske. Och så kör man på flera olika ställen samtidigt, och så blir det varken hackat eller malet. Så det är väl egentligen en av anledningarna till den här stegen finns, att man ska ta steg för steg. Den första steget då på den här berömda stegen då, det är att man har en bra webbsida helt enkelt, som är SEO-anpassad, åtminstone att den fyller liksom de grundläggande kraven, hygiennivån för vad SEO är. Att man har information om sig själv och sina produkter, att det finns där, att det är trevligt att läsa. Och det finns ju jättemycket kopplat till det, som man, vad är en bra webbsida. Och det är mer och mer som talar för det, att Google också tittar på de här sakerna som användarupplevelse som en rankingsignal då, för att man ska hamna högt upp när man söker på saker. Så det är inte helt oviktigt att bry sig om sin hemsida om man vill synas när folk söker.
Och Google blir ju oavbrutet, tycker jag, bättre på att inte bli lurad. Och det är ju skönt på något vis, att vi kan inte ha contentfabriker egentligen, utan det måste vara själ och hjärta någonstans. Nu känner kanske inte Google av själ och hjärta än, men de är ju på god väg på något vis att faktiskt bli bättre på det. Så att...
Ja, men absolut. För några år sedan så var det ju så att man kunde göra ganska, ganska skärlösa sajter och ranka på dem, och det är ju det de vill komma ifrån. De vill ju nästan lista ut vad vi söker efter redan innan vi har formulerat frågan. Det är ju deras mål. Och det är väl bra.
Så det första är en acceptabel webbplats.
Ja, exakt.
Första steget.
Och bara, för att bara lägga till en till grej för att nyansera det där, vad det kan vara. Idag så finns ju så mycket man vill göra digitalt taktiskt. Man ska inte behöva bryta ihjäl sig för att till exempel sätta upp en landningssida eller någonting sånt. Sådana saker behöver man kanske ha tänkt in också. Eller man vill göra en kampanj på något sätt, vill man uttrycka sig på sajten på något nytt sätt. Det inkluderas ju i det här då, så att man kan göra det. Så det är nummer 1 då. Och nummer 2, det visar väl att den här stegen har funnits några år. Där tar han upp att den ska vara mobilanpassad. Och det vet både du och jag, som om man har jobbat i ett webbprojekt så gör man ju sajten för mobiler direkt ibland idag. I det senaste stora projektet som jag var inblandad i, då hade de 70% mobiltrafik in. Det visste vi, så att det är en jättestor del som kommer in, och det är ju dumt att inte börja där.
Och jag tycker faktiskt jag tycker man blir lite förvånad när man tittar på folks sajter, att det är ganska mobilt, vilket, och det tycker jag som konsult, så sitter jag själv vid min dator hela dagen, så jag är ju inte så mobil. Och det kan vara, och det är ju många av oss som inte är det, alltså jobbet så att säga. Men vi ser ju även business to business sajter har ju mycket mobilt idag. Nu är även nästan alla mobilanpassade, men det är ändå, tycker jag, nästan alltid värt att poängtera och kolla framförallt hur mobila är dina besökare så att säga. För vi tänker ofta att de sitter som vi gör framför datorn hela dagen. Men det var bara en parentes. Mobilt är 2 på stegen.
Ja, det är 2 på stegen. Och även där då, så är det någonting som Google tittar på, menar de ju, den mobila upplevelsen. Så att,
och det har de ju sagt, det var ju till och med...
Det var några år sedan.
Fanns ju till och med ett mobilt...
Mobile-geddon, exakt.
Som inte blev så mycket som man kanske trodde, men...
Nej, det är väl sällan de tokstraffar folk om man inte gör jättefel. Men det är väl inte dumt heller att följa riktlinjerna, tänker man. Om det är en grej att synas högt på i sökmotorerna. Så det är nummer 2 då, och de här grejerna handlar egentligen om att få gratis trafik, få den trafik som man kan få, ha en bra sajt som kan ta emot människor. Det är så han tänker. Och sen så handlar det ju då om att gå utanför den här fria trafiken och börja köpa sig trafik och göra andra saker. Så då kommer e-postmarknadsföring faktiskt tidigt på hans lista, och det kan man ju bara, yes, är det någonting? men i min värld, jag har många business-to-business-kunder. Och där är det ju fortfarande e-postmarknadsföring en viktig del av mixen. Ett fantastiskt sätt att bygga upp en målgrupp eller en publik helt enkelt som vill ha information från mig rakt ner i sin e-postlåda. Det är ju fantastiskt fint. Tänk att liksom kunna få kommunicera med folk på det sättet. Och så kostar det i princip nästan ingenting. Ja, det finns...
Och det är väldigt spårbart. Så att, ja, av den anledningen är också jättebra. Om man har kunder eller man har verksamhet där man känner att det passar in. Så ja. Det här är ju fortfarande lysande, ska jag säga. Men ja. Det är ju också, det är också ett jobb förstås, att dra igång det och hålla det igång. Ja. Hitta ämnen eller hitta innehåll helt enkelt som är bra. Det är ju inte helt gjort i en handvändning heller förstås. Men,
Och han skriver, bara för att vara ordningen skulle, han skriver väl en e-postmarknadsföringsstrategi. Så att det är det man ska liksom ta fram. Och där, i det steget så ligger också sökordsoptimering, eller förlåt, sökannonsering med på de här brandorden, de som man bör synas på. Om man nu inte gör det och inte lyckats förtjäna höga platser, så kanske man måste synas på ordet som företaget heter, eller våra största produkter, våra största tjänster. Men man ska inte bryta ihjäl sig där heller, utan det handlar om att liksom ta de här första grejerna för att ta steg för steg. Det var nummer tre. Och så, ja, jag ska inte ta alla de här, men sen kommer display, annonsering, och det är ju banners och YouTube och hela den biten.
Gärna i Googles nätverk då förstås.
Såklart, ja.
Det är det han menar.
Det är förmodligen det han menar.
Man kan ju ha display-annonsering på Västerbottens Kurirens webbplats också.
Ja.
Det är väl också en display-ad, även om det kanske inte är hans värld.
Det går under den rubriken också. Sen kommer på plats fem, så börjar man liksom titta på konverteringar. De första enkla grejerna som man börjar skruva i. Och sen kommer det som du gillar.
Socialt.
Sociala medier. Så det kommer en bit ner. Men huvudtanken är ju på något sätt att göra det här i en ordning som man känner att man som är logisk och som där man mäktar med. För det finns ju också ett utbildningsbehov kopplat till det här. Man måste på ett litet och mellanstort företag, så kanske jag själv också måste sätta mig in i de här grejerna. Ja. Och då istället för att man tänker att man drar igång med något AdWords eller Facebook-kampanj, och sen så när besökaren kommer till hemsidan, ja, då möter den inte liksom upp då, för att man har vissa saker där man inte kan utnyttja hemsidans fulla potential, för att man har inte saker på plats, eller Facebooks fulla potential för att man har missat vissa grejer. Så jag brukar tänka på den här, jag ser den som en inspiration, men jag tycker också att den är ganska bra. Har du några invändningar?
Ja, lite kanske. Det jag spontant det reagerar på är ju att e-postmarknadsföring kommer så tidigt, så att säga, i processen. Det är ju lite ovanligt nästan, skulle jag säga, i min värld, att man börjar tänka i den änden. Sen, det brukar också vara en add-on, men det är ju bra, absolut bra sak. Men skulle man se hur vi angriper, så börjar vi ju ofta, nu är vi ju en PR-byrå då, men vi jobbar ju oftast, nu, det gör säkert ni också, men man jobbar med värdegrund och man jobbar liksom med varumärkesplattan som den grundläggande. Det är ju egentligen innan det här, kanske vi nu ska vara digitala stegen. Men sen håller jag med dig, webbplats, absolut. Men steg två skulle jag nog snarare börja liksom fundera på vad är bra att berätta? Hur kan jag förtjäna uppmärksamhet, så att säga? Vad kan jag hitta i min organisation eller mitt företag eller mina produkter som är värt något att kommunicera? Det tycker jag nästan är huvudsaken idag. För det är ju liksom, det är där allting börjar idag, och det är där du måste, tycker jag, hitta. Annars spelar det ingen roll om du har e-post eller om du har sociala medier eller vad du har nästan. Du måste liksom ha bra innehåll, om vi ska kalla det innehåll eller vad vi ska kalla det. Så det kanske jag skulle ändå tycka var egentligen steg två, kanske till och med på den här stegen. Webbplatsen börjar jag tänka på innehåll. Och sen kanske kanaler då förstås. Och jag tycker ju om sociala medier, så jag skulle nog lägga dem kanske före e-post. Efter, kanske mest framförallt för att det är så enkelt sätt att komma igång, och det är bra att komma igång, tänker jag också. Att det är ju det vi lite känner idag, att är man inte, eller alla är väl igång lite grann, men man har liksom inte, man har inte riktigt orkat, eftersom det finns så mycket att välja på. Det är ju det som är liksom, tror jag, är det svåra idag egentligen, att paletten är så stor. Och det är klart att, ja, jag tror att sociala medier är bra på det sättet att då får jag börja tänka innehåll, så att hellre tänka vad vill mina kunder ha, och inte vad vill jag berätta för mina kunder. Där har ju e-posten en liten, den är ju fortfarande lite inifrån ut, så att säga. Kanske mer än vad sociala medier är. Sen så är vi dåliga på det överlag att berätta. Vi berättar alltid vad vi vill berätta, så att säga. Inte vad de mottagarna vill höra.
Jag förstår. Och när vi jobbar med större content marketing initiativ då, ofta så börjar det faktiskt med att vi gör om webbsidan. Så där följer vi egentligen den här stegen.
Ja.
För att göra den anpassad för olika typer av content-grejer. För att man ska kunna göra liksom mer temabaserade content-insatser så att det blir, känns nytt och fräscht. Eller nytt och fräscht, så att det funkar helt enkelt. Så innehållsstrategin för oss kommer ju också väldigt tidigt. Och jag tänker nog att det liksom går in där under den första. En bra webbsida, en innehållsstrategi. För den handlar ju både om innehållet som finns på sajten och det som sen ska produceras framöver.
Men annars skulle jag nog hyfsat med på din steg. Även om kanske display ads skulle jag nog lägga långt, långt senare. Om jag
ens... Min steg är Jakobs stege.
Jakobs stege. Om jag ens skulle fundera på display ads. Det är ju en... Ja, det är ju som det är med det, tycker jag. Kanske att det hamnar väldigt sent. Nu kommer jag från en PR-byrå förstås och vi tjatar ju om förtjänade medier som vi kallar det. Förtjänade uppmärksamheten, inte den köpta. Mm. Och vi jobbar ju inte så mycket med den köpta. Jag jobbar lite med den eftersom i de sociala medierna idag är det svårt att dra gränsen. Ibland måste vi boosta våra inlägg och så vidare.
Men, har du aldrig klickat på en, när du var inne på en hemsida och kollat på några sneakers och så sen så surfar du runt och sen så får du upp en banner med de här sneakersen? Du har aldrig klickat på en sån?
Jo. Jo, det är absolut bra. Jag ska inte, jag jobbar också med det, så jag ska inte klanka ner på det. Men det är ju, ska jag börja någonstans så tycker jag inte jag ska börja i köpta änden så att säga. För den... Du lär dig mycket mindre då också. Du lär dig så himla mycket om du börjar tänka på vad kan jag egentligen berätta? Varför ska jag förtjäna uppmärksamheten snarare än bara stor plånbok?
Och där är jag helt med dig. Men jag tänker att bannerannonser också är ju inte bara ett inifrån utperspektiv. Det kan ju faktiskt vara för att få någon att fortsätta en tankeresa, en beslutsresa, en köpresa också såklart. Men även man väldigt tidigt i processen har varit inne och kollat på någonting, whatever det, vad det är för någonting, så har man ju möjlighet att få folk att fortsätta. Och det är så lätt att vi tänker, kom tillbaka, du får 20% rabatt, eller vad det nu är. Men det kan ju vara värt att få dem tillbaka till sajten och umgås med vårt varumärke en liten stund till.
Och så är det ju om du jobbar med content marketing, med hela maskineriet förstås, då kan du ju ha retargeting, kan ju absolut vara kom och läs en artikel till. Då behöver du inte vara kom och köp de snygga sneakersarna.
Men sen bannerklicken är ju, de är ju svåra att få upp. Alltså. Det är ju kanske framförallt runt retargeting då, som man har möjlighet att få fler klick helt enkelt. Så visst är det en utmaning med traditionella banners.
Men det jag tycker också vi ska skicka med är väl att man, det är ju aldrig för sent. Det är ju en sak tycker jag som man märker att ja, men det är så, alla andra är så duktiga, vi är så långt efter. Och så är det inte. Utan det är inte för sent och ni är inte efter. Utan det är som det är och det är bara börja.
Börja någonstans, absolut. Det tycker jag också. Och som vi sa inledningsvis också, det är ju så otroligt beroende på vilken bransch man är i, vilket segment. Är det business to business eller säljer jag till en slutkonsument vanliga produkter? Eller tjänster, är det mode, är det sport, alltså hög engagemang eller säljer jag låg engagemang produkter, ja, men vi har så många förutsättningar som man måste titta på och då kanske man måste åsidosätta den här stegen och göra sin egen stege.
Så är det också, och en annan aspekt som jag tycker också vi säkert kommer ha med oss i podden tycker jag i varje fall, det är ju att det är så trångt där ute, det är en sån stor konkurrens, det är så tufft och jag får inga klick och jag får ingen som ser mina inlägg och jag hör inte av mina kunder och ja, det är supertufft och då blir man lite nedslagen tycker jag, eller vad heter det? Ja, nedslagen. Man blir lite trött och lite less och jag tycker rätt många verkar vara i det läget. Man har kört igång, man har varit igång ett tag nu men nu ser man att ja, det blir tufft. Facebook ger mig inga, varken räckvidd eller klick eller någonting, det är bara helt dött och då blir man ju lite less. Men det går ju inte att ge upp heller, tycker jag. Och det är ju nummer ett. Det kommer inte att bli mindre trångt, hur du än vänder och vrider. Det du måste lära dig någon gång för all sena är ju att helt enkelt att bli bra på det. Och det är väl lite det jag tycker vi ska försöka lyfta här också. Att bli bättre helt enkelt. Det finns ju ingen annan väg om du inte har oändligt med pengar. Och det har vi inte.
Bli bättre.
Men Jakob, du hörde av dig häromdagen och var så less på att du hade sett någon som skröt upp sina siffror. Vi nådde 400 000 med den här nya videon. Och det, där gick du igång. Vad var det som slog an hos dig?
Var ska jag börja? Det är ju ett problem med digital marknadsföring att det blir så. Är ett problem. Det är ju en datadriven marknadsföring. En del av det såklart. Vi är fortfarande kreativa. Det är otroligt viktigt. Men vi har ju möjlighet att få titta på siffror. Och det blir ju sånt enormt hav med siffror i alla kanaler. Allt vi har varenda litet klick genererar ju ett siffror. Det är ju ett stort dataträsk som man inte liksom, som man har svårt att hitta i.
Och det är ju lite det som skrämmer många av oss också. Att ja. vi vågar inte ens börja mäta. Nej. För vi kommer att mäta fel.
För vi säger att vi kommer att cykla vilse där. Men det jag tycker är lite jobbigt då, det är att när man vet att det ser ut på det här sättet, ett stort hav, så plockar man upp några grejer ur det här havet och så lyfter man upp dem som någonting som är helt fantastiskt. När det då är ett, ja, det är ju ett helt hav, det är en stort sammanhang, det är ett bakgrund. Och innan jag börjar skryta om mig själv och de siffror som jag gör, då tycker jag att man måste vara bättre på att förklara vad det är man egentligen har gjort då. Så hur sitter de här siffrorna ihop med affären? För det är ju ganska lätt att köpa sig till trafik idag till exempel. Vi ser hur olika typer av datapunkter räknas på olika sätt i olika kanaler. Och ibland så definieras de här mätetalen på ett helt annat sätt än vad man kanske tror om man inte har jobbat med det här. Som ett enkelt exempel är ju en view eller en tittning.
På en video
i sociala medier, ja. YouTube, Facebook, LinkedIn. Såg jag nu senast ligger på 2 sekunder, så räknas det som en tittning då. Och, det är ju inte speciellt mycket, det vill Nej. Man ju gärna titta lite grann mer. Men jag skulle som byrå kunna säga, oj, vi hade 1000 tittningar på den här. Och vi ökade med si och så många procent. Och så kanske vi hade... Ja, ingen hade sett våra filmer tidigare eller ens.
Ja, just det.
Jag menar, alltså, det går ju att göra vad som helst med siffror.
Men ingen hade egentligen sett filmen.
Nej, så att jag tycker att princip. Och det är klart, jag fattar att man vill berätta om de bra saker som man gör och vad det ger för någonting. Men jag tycker samtidigt att vi bidrar till en slags allmän förvirring och också vad det betyder. Alltså, man måste förklara helt enkelt.
Så att om det står, om någon skryter upp, ja, men vi hade 400 000 visningar på vår senaste lilla snuttfilm om vårt bolag. Så kräver det mycket mer, tänker du, än att bara säga att vi hade 400 000 visningar.
Ja, då skulle jag gå till den byrån då, om de är och pitchar oss med och frågar, hur såg bakgrunden ut? Vad var förutsättningarna? Och vad hade ni för mål? Ibland så blir det som en tombola. Så här, bara, oj, vi fick 100 000 tittningar på det här. Men man tänker, om man jobbar strategiskt med det här hela tiden, då borde man ju dessutom kanske veta på ett ungefär vad vi ska nå. Sen så hoppas man ju att man ska överträffa det. Och ibland så är det ju jättesvårt att liksom se var det kommer att landa. Definitivt. Men det är ju en viktig del av det här också. Att jobba mot ett mål. Se, kan vi överträffa det? Och allting blir bara liksom att man slänger upp en massa siffror. Och det ogillar jag. Men jag gillar ju jättemycket den datadrivna marknadsföringen.
Ja, just det.
Så att det är egentligen, det är min rant. Alltså, ett upprop till alla byråer som finns. Och då pratar jag PR, content, reklam och mediebyråer. Att sluta bara slänga siffror. Och gör ni det, så förklara verkligen vad det är ni åstadkommit. Och det är klart att det här är ju... Kanske mer de taktiska mätetalen. De här som visar hur någonting går just nu. Typen hur många som har sett någonting. Mm. Men när vi börjar flytta de här mätetalen där de blir mer riktiga KPI-er. Då de faktiskt visar hur det går för företaget. Eller hur det går för hela marknadsinitiativet. Någon brukar prata om att det är som en... Som man tittar på verksamhetens puls, om man hittar ett sånt mätetal,
ja,
som är affärskritiskt. Eller inte affärskritiskt, men väldigt väl förankrat i det man faktiskt gör. Det är ju en helt annan sak. Eller lifetime value till exempel. Hur många återkommande kunder, hur många kunder förlorar vi och allting sånt.
Jag tycker att det är faktiskt förvånat mig när jag klivit in i PR-branschen. Jag har ju jobbat i reklamvärlden många år. Att man är bra i PR-världen, det trodde inte jag riktigt på att mäta faktiskt. Eftersom tycker jag, och vi på Punkt PR tävlar dessutom mycket, vilket gör att vi måste tänka till. Det är ju en lite gungigare värld så att säga, där värdena kanske inte alltid är så tydliga när det är förtjänande medier man jobbar med. Och det är klart det går att mäta annons eller mäta hur mycket skrevs det om oss och hur många spaltmeter har man skulle kunna mäta. Men det, man är faktiskt ganska bra i PR-världen på att mäta. Och jag tycker också att det vi har haft nytta av när vi tävlar en hel del i PR-tävling, och där har vi faktiskt, tycker jag, stor nytta av att alltid sätta målen innan och hela det här. Det har man faktiskt med sig ganska mycket genom att tänka att det här kan vi tävla med, och ska vi tävla med det måste vara otroligt tydligt vilka siffror vi ska använda så att säga. Sen kan man ju alltid ta i dem, eller man kan ju också välja siffror som är bra förstås om man nu ska tävla. Mm. Då väljer man ju den siffran som ser bra ut eller ökade 400% eller vad det nu var. Men jag tror faktiskt att juryarbetet eller juryfolket i de här PR-tävlingarna är ju ganska, tror jag i varje fall, ganska duktiga på att se igenom om vi försöker välja siffror som då är uppblåsta så att säga och inte har något med själva grejen att göra egentligen så att säga. Men jag ska bara säga det faktiskt så är PR-världen ganska bra på det tycker jag, att mäta ändå, vilket man kanske inte tror när man är utanför den världen. Men jag hör dig vad du säger om dina 400 000 visningar, och jag kan säkert trilla dit i det ibland, att man redovisar liksom, kanske slentrian redovisar lite, inte felaktigt, men som jag frågan är, vad gav det egentligen så att säga. Men det finns ju också, tycker jag, vilket man ibland kanske glömmer, om jag har en video så bär den ju trots allt ett inlägg, och inlägget i sig är ju någon slags varumärkesbärare. Så att det finns ju, även om alla inte kanske har sett filmen, så har de kanske sett inlägget i sig, och då har de kanske förknippat vårt företag med någonting. Så det finns ju även, tycker jag, man ska inte bara förakta att folk inte ser min video, vilket jag tycker ibland också är, ja men det är ingen, ja, det är bara två som såg färdigt hela filmen liksom, av de här 1000 eller vad det skulle kunna vara då. Så ser ju nästan siffrorna ut. Och det tycker jag kanske också är att dra det för långt åt andra hållet så att säga. Det finns ju värden även om man inte ser hela filmen så att säga.
Ja, absolut. Och det ser jag också. Och jag skriver under själv på att jag själv slänger mig med de här siffrorna och sådär. Och det är ju väldigt lätt att engagera sig kring någonting när man jobbar med det. Som både operativt taktiskt som du och jag gör, man ser att oj, det är jättemånga som ser den här filmen, eller oj, det kommer in jättemycket folk.
Och man vill ju att det ska gå bra förstås.
Ja, men verkligen. Återigen, det är lätt att slänga sig med de här uttrycken, men jag tror vi måste bli bättre på att förklara det och kanske inte dra iväg på en gång och börja liksom bara slänga de här talen hur som helst.
Vi säger det.
Ja. Jag har sett att det går ju så där för Facebook nu. Apropå Facebook och sociala medier. Vad är det som händer egentligen?
Ja, man älskar ju de här rubrikerna. Facebook är på väg att dö. Det kommer ju en gång i veckan ungefär. Men nu senast kom det efter deras kvartalsrapport här senast. Eftersom de tappade faktiskt aktiva användare i Europa. Vilket ju då givetvis alla älskar att dra på för fullt. Nu är det dött, nu är det kört, nu har de Cambridge Analytica har slått igenom deras varumärke och solkat så att folk hoppar av. Och de facto så minskar det ju faktiskt det månliga användandet som man brukar då mäta i Europa. Men å andra sidan så ökar det ju på annat håll i världen. Så för Facebooks del är det kanske inte något alarmerande direkt, och de tjänade mer pengar än förra kvartalet som vanligt. Så att rent sett, men aktien dök ju ändå förstås, det hör ju till. Men jag tycker för oss i Sverige så tycker jag nog inte att man ska vara så orolig för att Facebook är på väg att dö. Vi kan se i senaste Internet och svenskarna som kom här tidigare höstas, där var det ju fortfarande en ökning faktiskt i svenskarnas användare. Vi ser att det är hela 76% av svenskarna som finns på Facebook, vilket ju är makalös siffra. Vi har aldrig haft historiskt någonsin en så dominerande plattform där vi både kan annonsera och då jobba med vårt förtjänande så att säga. Så att, men jag tycker också att man ska lite hålla i huvudet att Facebook är ju faktiskt en konkurrent till våra dagstidningar och till våra vanliga medier, så att säga, traditionella medier. Mm. Och jag tycker nog lite att det märks, för det är, man är ganska hård mot Facebook faktiskt. Sen är de ju stora och det, man ska alltid, de stora får ju alltid ta mycket skit, så är det ju också. Mm. Men jag tycker nästan att sådana som jag och likasinnade som jobbar mycket med det, vi får nästan försvara Facebook ganska ofta, för att det är liksom, ja, det är så dåligt och det är så lätt manipulerat. Framförallt finns det en ganska stor tidning här i Sverige som ofta gärna säger det, att det är så lätt manipulerat. Ja, hade det varit det så hade man själva fått ut sina grejer kanske lite bättre på den plattformen. Så himla enkelt är det ju inte. Sen fanns det ju då den här skandalen förstås med Cambridge Analytica, där de hade olagligt, eller i varje fall mot reglerna på Facebook, hade de tagit fakta eller data som inte de fick göra, och det är klart att då går det ju kanske att manipulera ännu mer. Men att det är en sån ond stor plattform som är lätt manipulerad, det är ju verkligen att ta i, tycker jag.
Var det Mittmedia som skrev nu, va, om att de ändå såg att det handlar inte bara om Facebook, det handlar om oss själva också.
Ja, precis. Det var ju en lite befriande blogginlägg, och det är kanske ett blogginlägg på alla de här åren.
Det känns inte skulle jag säga. När man blev lite,
men det de sa där var i alla fall, Mittmedia sa, bra inlägg på Medium, vi kan lägga någon länk och till det också, att det fanns andra orsaker än Facebook och Google till att deras annonsaffär inte går superbra. Mm. Och var lite självkritiska då i att vi har varit, helt enkelt, vi har inte riktigt hängt med i hur annonsaffären har förändrats. Och kanske inte heller varit så bra på att sälja på. De såg att de fick kunder, men kunderna hoppade av. För att, delvis för att de var väl för dåliga på att förklara nyttan själva, så att säga, med annonsering. Men också dåliga att följa upp. Och det är väl också för att de har ändå suttit i den här sitsen själva innan Facebook och Google kom. Och det tar ju sin att skruva om till att bli konkurrensutsatt, vilket de ju inte har varit. Så att de hade ju till och med rubriken att det är inte, vi kan inte skylla på Facebook och Google längre, utan det är vårt eget fel att vår annonsaffär då ser ut som det är. Mycket läsvärt.
Men vi behöver inte vara oroliga, så är det, menar du?
Nej, jag tycker nog inte det. Och det är ju inte, det är absolut ingen anledning att inte arbeta på Facebook idag. För om vi ändå har 76% av svenskarna där idag, om vi har 74% imorgon, ja, men då kanske vi vet det. Mm. Men vi är ändå trots allt väldigt, väldigt många som ser det vi gör.
Men du som lyckas, är ute och föreläser om det här också, och som och skriver om det, och som även jobbar med det, prata med kunder. Du måste ju få frågan, vad kommer härnäst då? Vad är efter Facebook? Eller finns det någonting som man kanske borde kolla på också nu redan?
Ja, det finns ju ingen annan plattform. Sen, det som är, vi ser händer, är ju att vi får flera plattformar. Och förmodligen några som klarar sig bättre än andra då, men det är väl egentligen det vi har. Att vi, och de blir mycket mer uppdelade, så att säga. Instagram har sin publik, Facebook har sin publik, och kanske lite delvis samma publik, men lite olika sätt att använda plattformen. Och det måste vi ju anpassa oss för. Och sen kommer Snapchat då, som är till de yngre, men de har ju också tappat en del, har man ju sett. Men de har ju en yngre publik, då är frågan, vad händer med den yngre publiken när de blir äldre? Hoppar de på Facebook eller skippar de det? Eller? Sen finns det då en massa små nischade plattformar som för vissa kan vara, ja, men som Pinterest kan ju vara jättebra för om jag säljer inredningsgrejer till exempel. Då skulle du kunna, det kanske lite liten i Sverige fortfarande, men den växer ju ganska bra. Så att det är väl egentligen det som händer, att vi blir mer uppdelade. Facebook är inte allhanda rådande stället dit vi går, så att säga. Och LinkedIn har ju sin publik, har ju också svårt med tillväxt. Twitter har ju jättesvårt idag, men grymt fortfarande. Alltså all media, all politik händer ju på Facebook, eller förlåt, Twitter fortfarande. Mm. Trots att plattformen ju på något vis står stilla, nästan minskar och inte, ingen pratar om det längre. Liksom, den är ju lite död för oss, business to business nästan och sådär. Mm. Men jobbar du med opinion, jobbar du med att försöka nå media och försöka påverka politiker någon mån, då måste du vara där fortfarande.
Mm. Intressant. Sociala medier kommer vi att komma tillbaka till många gånger. Det är ett kärt ämne för båda oss.
Men jag såg att Google Plus tänker stänga dörren och kasta iväg nyckeln.
Jajamän, Google har gjort ännu ett försök med en social medieplattform eller någon slags kommunikationsplattform eller vad man ska kalla det.
Och det gick sådär.
Det gick sådär den här gången, det höll ut ett tag. Och nu så stänger den ner, har de meddelat. Och ja, nedstängningen kommer att ta lång tid. Man har möjlighet att plocka ut sin information därifrån och sådär. Men Google. Så nu är ju frågan, tror de vågar sig på någonting nytt eller?
Jag sa faktiskt nu att man skulle kunna börja följa företag på kartor, alltså på Google Maps.
Just det. Men det tror jag inte har kommit till Sverige än, va?
Nej, det har inte kommit. Jag tror inte ens det har kommit igång. Och det skulle komma till Android-telefonen först. iOS vet jag inte när. Och jag vet inte ens om det kommer till desktop, men det gör det kanske. Men in i Google Maps ska du kunna följa. Och det lät ju lite som, jaha, är det samma sak då, fast ett annat försök? Men de kallar inte det ett socialt nät, men de bara hänger på funktionen i kartan. Liksom. Är det ett sätt att smyga igång det kanske?
Jag tror att en annan approach då, som kanske ska vara lite lättare på något sätt och inte ha så mycket funktioner.
Nej.
Det kanske är en jättestor användarbas på Google Maps. Vi kanske har missat någonting.
Ja, alltså,
vi
kan följa min lokala frisör på Google Maps.
Precis. Jag har faktiskt anmält mig som betatestare till Google Maps. De lägger ut nya versioner.
Ja, okej. Okay. Och vad är grejen där då? Vet du det?
Eller? Nej, det vet jag inte. Jag har inte blivit antagen än. Eller om jag blivit antagen och inte läst instruktionerna, så kan det vara. Det är så mycket man ska göra med hela tiden. Jag vet att jag har ansökt i alla fall.
Men vi kan i varje fall säga att Google Plus behöver vi inte rekommendera till våra kunder.
Nej, längre. Nu kan vi sluta lägga ut saker där slentrianmässigt.
Som ändå när postade ingen du läst. Senast på Google Plus?
Oh, det var länge sedan. Men jag hade, ska vi se nu då? Ja, det är nog förra året faktiskt.
Ja, men ändå. Ja, ja. Kanske jag med, kanske.
Men mest av den anledningen att man tänker att det ska vara bra för SEO. Och det har de väl faktiskt sagt någonstans nu. Hoppas att jag inte svamlar. Vi får kolla upp det och göra en
pudla i sådana fall. Men vi sa man det att det skulle vara bra för söket.
Ja,
enkelt.
Absolut.
En gång i tiden.
Man tycker som att det är produkter som hör ihop. Så är det med de mesta saker som rör Google. Och då kan man ju se då när Google Plus försvann. Ja, men då föddes en ny varelse i sin skarpa version, Google Data Studio. Det har inte så mycket med sociala medier att göra, men med Google i alla fall, för det får vi prata om i den här podden. Och den har ju också funnits länge. Den har ju gått i beta jättelänge, har ju varit ganska stabil länge och lagt på nya funktioner hela tiden.
Vad är då Google Data Studio?
Google Data Studio, vad kul att du frågar, Jakob.
För oss som inte vet.
Jag har tänkt mig att vi ska prata ett helt avsnitt om Google Data Studio lite längre fram, men nej, inte ett helt avsnitt. Men det är ju ett sätt att visualisera sitt data. Och i sin absolut enklaste form så tar man data ifrån Google Analytics. Det är ju samlöst. De sitter ju nästan ihop. Och så kan man då lägga ut diagram, tabeller på sånt som finns i det här dataträsket Google Analytics. Då. Man plockar upp de här sakerna som man tycker är viktiga.
Och det blir ju väldigt snyggt. Det är ju det. Eller, enkelt att förstå för mig som inte behöver grotta i siffrorna för att presentera för ledning och annat. Så
ja, men exakt. Och då kan man ju göra, en dashboard som det kallas då, och göra en för de som kanske jobbar med en viss sak eller för ledningen, för de är bara intresserade av tre stycken tal, och man kan göra en dashboard för ytterligare någon annan, för någon som jobbar med sociala medier bara. Och det är ju som en canvas där du liksom, du kan skriva text, lägga in bilder och så få in datat. Men sen så finns det ju jättemånga mer avancerade funktioner. Man kan plocka in data från MySQL-databaser. Google Sheets brukar jag använda själv väldigt mycket. Det blir som en mellanlagring och så plockar man upp det.
Vi skulle kunna prata mycket om det, tror jag, både om Google Data Studio. Men om verktygen där, för jag vet att det finns ju många verktyg som är ganska bra idag, men det är svårt att välja. Men det kanske är ett helt annat. Så nu, det här var kanske bara hej då Google Plus och välkommen Google Data Studio heter det.
Precis.
Google Data Studio på svenska kanske.
Ja, du Jakob, du berättade ju att du hade skaffat en sån här Google Home-apparat.
Just det. En aktiv högtalare kallas det, va?
Just det.
Röststyrd. Så jag kan prata med en högtalare hemma som kan hjälpa mig att hitta saker.
Heter alltså det. Så science fiction?
Det är ju jätte science fiction. Den har ju funnits länge i USA, men släpptes häromdagen på svenska, så var jag tvungen att köpa och testa. Och grejen är att man har ju varit så nyfiken, tycker jag, för att det har pratats ganska mycket om det i min värld då, när man följer amerikanska poddar och amerikanska bloggar och annat. Och där säger de ju att de uppskattar nästan 20% av människorna har en sån här aktiv högtalare. Inte bara Google, det finns ju Amazon Echo. Facebook släppte ju faktiskt en häromdagen bara som också har en skärm till då. Men framförallt är det Amazon och Google då som har fått ut de här väldigt, väldigt bra. Och väldigt uppskattat är det ju. Och det som snackas om då är ju, hur kommer det här att påverka söket? Kommer vi att röstsöka en massa? Och hur ska jag optimera för röstsök nu också? Och det kanske är, ja, det tycker jag ligger en bit fram kanske.
Ja, det är så mycket att tänka på ändå. Jag hörde faktiskt en liten anekdot, en god vän som har flyttat till USA och som jobbar där. Och de frågade honom, vad skulle du sakna nu om du flyttar hem, om det blir så? Och då är den här Amazon-produkten. Han tycker det är så otroligt smidigt. Ja. Echo och även de andra grejerna som Amazon har kopplat till det här nu då. Ja, det är en ny värld.
Ja, och det som slår en, tycker jag, nu har jag bara haft en typ en vecka. Men det som slår, man blir snabbt van faktiskt med att bara säga okej Google eller hej Google, och så säger man slå upp hur gammal är Mohamed Salah, fotbollsspelaren. Det är mycket sådana frågor. Mycket fotboll är man för 7-åringen. Men det är ju, och grejen var att jag blev så sugen på den, för vi sitter ofta vid köksbordet, det gör man ju ofta när man äter kanske. Mm. Men vid köksbordet, vid maten, så är det ofta frågor om hur gammal är den, vad gör den, vad spelar den eller vad gör den. Och just att ha den i köket och köra, liksom, kunna bara ställa frågan rätt ut, är superkul faktiskt. Och ja, men vi blir ju kanske lite smarta också på det.
Garanterat.
Så det är väl det som direkt har slagit mig. Men ganska fort så vänjer man sig vid den, tycker jag. Och det är den här, ett par grejer. Inköpslistan verkar bra. I köket är man ofta och grejer och säger då bara att skriva upp mjölk på listan. Det funkar väldigt bra faktiskt. Sen är den ganska snabb på att googla grejer. Nästan förvånansvärt snabb ibland. Sen så är det mycket den inte klarar förstås. Det är mycket den inte hittar eller fattar eller någonting sånt. Men det är väl egentligen det, och skämten. Barnen älskar ju okej Google, dra ett skämt. Och så kör den ett skämt. Vi kan lyssna på några grejer här. Vi kan lyssna på ett skämt.
Ja.
Så låter det när Google Home drar ett skämt. Väldigt kul i sin enkelhet. Och det som är intressant, vi kan också lyssna faktiskt här om vad händer då för till exempel pizzerierna i Umeå om Google Home hamnar hemma hos alla. Så här kommer det låta då. Och som vi hör då så hamnar Roberto högt upp eftersom Roberto har högst betyg. Och det kommer ju kanske att påverka då var vi går och köper vår pizza eventuellt. Så att en viss påverkan blir det ju på hur vi ska jobba med. Men där handlar det om, i det här fallet verkar ni välja Roberto för att den har högst betyg på Googles plattform så att säga. Så då blir det ju viktigt för restaurangerna att påminna sina gäster om att
lämna reviews
just där. Då, för jag gissar TripAdvisor bryr de sig kanske inte om. Det vet vi inte hur det ser ut i fortsättningen. Men så är det klart att någonstans kommer det här att påverka oss. Men det ligger ju ändå en bit fram. Så det är kanske inget vi behöver fundera över idag. Men
det är otroligt intressant faktiskt. Och sökaspekterna tycker jag faktiskt är väldigt intressant att se hur vi... Jag tror det kommer att gå fortare än vad vi tror.
Ja, kanske. Och i USA har det gått ganska fort faktiskt. Mm. Och vi har väl snart Amazon på svenska också pratas det ju om. Alltså Amazon näthandeln så att säga. Och då kan ju Amazon Echo bli intressant om jag kan då direkt köpa saker från mitt kök så att säga. Eller mitt vardagsrum.
Jag tror vi får göra göra en touchdown med dig om det här sedan igen. Ja. Och se hur det går. Om ni har lärt maskinen någonting eller maskinen har lärt er någonting.
Yes.
Men då får du säga tack och hej då, tänker jag. Eller hade vi något mer?
Nej, vi hade egentligen inget mer. Det var om vi skulle köra pixeln eller vi skiter.
Jag tycker det känns lagom nu. Vi är uppe på 47. Ta bort lite grann. Då är det ungefär som förra gången. Jag tycker 45 känns bra.
Ja, men då tycker jag vi rundar av vår första podd. Hur kändes det, Jakob?
Ja, det var lite skakigt, men det är väldigt roligt. Det är kul att sitta med dig och tjabba.
Ja, jättekul tycker jag. Och jag hoppas verkligen att ni som lyssnar har någonting ut av det. Och ni får hemskt gärna höra av er förstås också. Men vi får återkomma helt enkelt.
Over and out.
Over and out. Hej då.
Hej då.